This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Man brukar ofta säga att äkta kärlek övervinner allt. I det här fallet skulle man istället kunna säga att äkta besatthet övervinner allt, till och med döden. Under 1930-talet så utvecklade den tysk-amerikanska röntgenteknikern Carl Tanzler en obesvarad kärlek och besatthet för en 21-årig kvinnlig patient. Hennes namn var Maria Elena Milagro de Hoyos och hon var extremt sjuk i tuberkulos. Efter hennes död valde Carl att stjäla hennes kropp från kyrkogården och göra allt han kunde för att bevara henne. Han levde därefter tillsammans med hennes döda kropp i drygt 7 års tid innan han till slut blev påkommen. Det här är det minst sagt makabra fallet kring Carl Tanzler och hans så kallade mumifierade brud.
Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Risa-podden. Och den här veckan ska vi alltså prata om det omtalade fallet kring Carl Tanzler och hans besatthet av den unga kubanska tuberkulospatienten Elena. Och nu har ni ju precis fått en liten inblick i fallet här i introt, men det tåls ändå att sägas att det här är ett väldigt unikt fall och att det är en hel del sjuka och obehagliga detaljer som kommer att tas upp här under nästkommande halvtimmen. Så kort sagt så kan man absolut förstå varför det finns ett så pass starkt intresse för den här ofattbara historien.
Ja, men verkligen. Och den huvudsakliga delen av det här fallet utspelade sig som sagt under 1930-talet och i delstaten Florida i USA. Och några av er har säkert redan hört talas om det här fallet tidigare. Men vi kände ändå att vi inte kunde låta bli att ta upp det här ämnet eftersom att det är ett så pass ovanligt fall. Så förhoppningsvis är det fortfarande många av er som aldrig har talat om den här historien och kommer bli lika chockade som vi blev när vi först tog del av det här fallet.
Ja, och för att förstå varför det här fallet är så pass chockerande så måste man helt enkelt gå igenom alla de här märkliga och ofattbara detaljerna som har gjort att namnet Carl Tanzler för alltid kommer att förknippas med en av 1900-talets absolut mest makabra historier. Och den här veckan så blir det Micke som ska ta igenom fallet. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och kör igång direkt här.
Georg Carl Tanzler föddes den 8 februari år 1877 i staden Dresden som ligger i Tyskland. Han skulle senare under sitt liv använda sig av flera andra namn, men hans riktiga och tyska namn ska i alla fall ha varit Karl Tänzler, med K i namnet Karl och Tänzler stavat med bokstaven Ä. Och de andra namnen kommer vi såklart att komma in på lite senare i avsnittet. Det finns inte överdrivet mycket information kring Karls uppväxt och familjesituation, vilket med största sannolikhet dels beror på att det här fallet ägde rum för så pass länge sedan nu. Det ska också sägas att mycket information kopplat till den tidigare delen av Karls liv inte riktigt går att bekräfta, vilket innebär att han själv är den enda källan till vissa händelser och saker som ska ha inträffat i hans liv. Men under Karls barndom och uppväxt i Tyskland så ska han ha haft vissa så kallade övernaturliga besök eller visioner av en avliden gammal släkting. Den här avlidna släktingen som regelbundet besökte honom ska enligt Karl själv ha varit en grevinna vid namn Anna Konstantia von Kosel. Och det här är faktiskt en tysk kvinna som har existerat och levde under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Hon hette först Anna Konstantia von Brockdorf innan hon blev grevinna och istället fick namnet Anna Konstantia von Kosel. Så att den här personen existerade, det vet man. Men om det låg någon som helst sanning i att Karl skulle ha varit släkt med henne, eller om hennes ande eller spöke besökte honom under hans barndom, det är ju såklart desto svårare att bekräfta. Men vid de här andliga besöken av den här grevinnan så ska hon i alla fall ha förmedlat olika typer av budskap och meddelanden till Karl. Ett av dessa budskap ska ha varit att hans livs stora och eviga kärlek skulle vara en mörkhårig kvinna med ett exotiskt utseende. Den här visionen etsade sig sedan fast i Karls minne och han kände därför ett starkt behov av att hitta den här kvinnan med just det här specifika utseendet som grevinnan beskrivit för honom. Karl uppges ha rest runt en hel del under den tidigare delen av sitt liv. Och på något vis hamnade han till slut i princip så långt bort han kunde från Tyskland, nämligen i Australien. Enligt uppgifter från Karl själv så ska han bara haft intentionen att pausa i Australien ett litet tag för att sedan fortsätta resa vidare. Väl där så ska han dock ha utvecklat ett intresse för elektronik, teknik och ingenjörsvetenskap och bestämt sig för att stanna kvar ett tag och lära sig mer om de här ämnena. Enligt Karl själv ska han sedan ha köpt flera fastigheter, båtar och lite allt möjligt runt om i Australien. Och till slut så hade han varit där i drygt 10 år. Det är dock högst oklart var han skulle ha fått alla de här pengarna ifrån. Men det finns teorier om att han kom från en väldigt rik familj som möjliggjorde allt hans resande och hans påstådda investeringar. Vid det här laget så är vi framme vid början av 1900-talet. Och Karl var alltså i 30-årsåldern. Han påstås dessutom ha haft planer på att använda sin nyfunna kunskap inom ingenjörsvetenskap för att försöka bygga en helt ny typ av flygplan som skulle kunna flyga hela vägen från Australien till Europa. Det här projektet blev dock avbrutet år 1914 i samband med att första världskriget bröt ut. Det här kriget var ju främst centrerat i Europa, men eftersom att Australien var en del av det brittiska samväldet så var de såklart lojala och kämpade tillsammans med Storbritannien under både första och andra världskriget. Med andra ord var de alltså motståndare till Tyskland. Och enligt uppgifter som återigen främst verkar komma från Karl själv så ska den australiensiska och brittiska armén ha blivit lite oroliga för vad Karls intentioner var. Dels var han ju tysk och utöver det så satt han ju även på en hel del värdefull och praktisk kunskap som skulle kunna vara ett problem. Han ska därför ha skickats iväg till ett koncentrationsläger tillsammans med andra personer som på ett eller annat sätt ansågs vara ett potentiellt hot under kriget. Det här verkar dock inte ha varit i närheten av lika extremt som den typen av koncentrationsläger som drevs under andra världskriget. Men som sagt så har man aldrig kunnat styrka den här påstådda vistelsen på koncentrationslägret, även om den här informationen nämns lite här och var. Men efter det här så ska Karl i alla fall ha skickats vidare till det slottsliknande fängelset Trial Bay som ligger uppe på klipporna vid havet i New South Wales i Australien. Vistelsen på fängelset har man dock kunnat styrka tack vare uppgifter från en annan fånge som var där samtidigt. Det här var en tysk man som konverterat till buddhismen och blivit munk och vid den här tidpunkten gick under namnet Nyana Tiloka Mahathera. Av olika anledningar så anses han vara en väldigt pålitlig källa, vilket gör att man tror på faktumet att Karl spenderade en viss period i det här fängelset. De två hade dessutom planerat att bygga en segelbåt ihop för att kunna rymma iväg från Trial Bay tillsammans. Men till slut blev Karl i alla fall frigiven därifrån, i samband med att kriget tog slut år 1918, och han fick då lov att lämna Australien och fick inte återvända igen. Istället blev han ivägskickad till Nederländerna tillsammans med massa andra frisläppta fångar. Väl där bestämde han sig för att söka upp sin mamma hemma i Tyskland. Lyckligtvis hade hon också lyckats överleva kriget och Karl flyttade sedan in hos henne under en period. Precis i början av 1920-talet, när Karl var tillbaka i Tyskland igen, så träffade han en kvinna vid namn Doris Schäfer. Det här var dock inte den exotiska, mörkhåriga kvinnan som han hade en vision om att träffa, utan Doris var även hon från Tyskland och runt 12 år yngre än Karl. Hon var nämligen i början av 30-årsåldern när de träffades och Karl var vid det här laget i mitten av 40-årsåldern. Doris och Karl fick dessutom 2 döttrar tillsammans. En dotter som föddes år 1922 och fick namnet Aisha och en andra dotter som föddes år 1924 och fick namnet Clarissa. Det finns dock vissa källor som uppger att hennes riktiga namn egentligen var Crystal. Karl kände sig dock inte helt nöjd med att stanna kvar i Tyskland och bestämde sig därför för att emigrera till USA år 1926. Enligt uppgift så ska han då ha tagit båten från Rotterdam i Nederländerna som gick till Havanna i Kuba. Därefter tog han sig över till USA och hamnade till slut i staden Zephyr Hills som ligger i Florida. Anledningen till att han begav sig just dit ska ha varit att han hade en syster som också hade emigrerat till USA och då valt att bosätta sig där. Lite senare så flyttade även Doris och de 2 döttrarna över till Florida för att kunna återförenas med Karl. Någon gång efter att han flyttade till USA så valde Karl att byta namn till Karl Tanzler von Kosel. Karl med K blev då istället Karl med C och han bytte ut bokstaven Ä i Tanzler till ett A, vilket istället blev Tanzler. Och tillägget von Kosel känns ju kanske lite bekant, för det var ju nämligen en del av grevinnans namn. Det vill säga hans påstådda avlidna släkting, Anna Konstantia von Kosel, som ska ha besökt honom och gett honom olika budskap och visioner under barndomen. I och med att de, enligt honom, var släkt så ansåg han sig också vara berättigad till ett namn värdigt en greve. Och därav körde han på det här nya namnet, Karl Tanzler von Kosel. Familjen var nu som sagt återförenad och levde tillsammans i Zephyr Hills, Florida. Men den här återföreningen skulle dock inte vara särskilt länge. År 1927, alltså bara året efter att de har flyttat till Zephyr Hills, så valde nämligen Karl att acceptera ett jobberbjudande i Key West, Florida, som ligger drygt 70 mil söderut. Det här var dessutom ett väldigt imponerande jobberbjudande som röntgentekniker för den amerikanska marinkårens sjukhus i Key West. Det är dock högst oklart hur Karl ens fick det här jobbet och vilken typ av utbildning eller kvalifikationer han hade för att faktiskt kunna utföra den här typen av arbetsuppgifter. Men han valde i alla fall att ta tillfället i akt och flytta ner dit och i samband med det här så lämnade han också resten av familjen bakom sig. Det finns vissa uppgifter om att han vid det här laget också bytte namn igen eller åtminstone valde att kalla sig för en lite annan variant av sitt namn, nämligen Count Karl von Kosel, det vill säga greve Karl von Kosel. Ett par år senare, mer exakt den 22 april år 1930, så jobbade Karl som vanligt på sjukhuset i Key West. Helt plötsligt så klev det då in en ny patient genom dörren och hon fångade direkt Karls uppmärksamhet. Det här var en 21-årig kvinna vid namn Maria Elena Milagro de Hoyos. Elena var ursprungligen från Kuba och besökte sjukhuset tillsammans med sin mamma eftersom att hon mådde väldigt dåligt och behövde undersökas av läkare. Men i samband med att Elena klev in genom dörren på sjukhuset så fick Carl något av en uppenbarelse. Han blev nämligen helt övertygad om att hon var den här vackra, mörkhåriga och exotiska kvinnan som han var menad att spendera sitt liv tillsammans med. Hon såg ut precis som grevinnan hade beskrivit vid sina andliga besök under hans barndom. Och han tänkte därför att det här måste vara ödet. Det här måste helt enkelt vara hans livs stora kärlek. Elena var som sagt 21 år gammal och enligt många källor var hennes unika och slående skönhet mer eller mindre känt i området kring Key West på den här tiden. Hon hade tidigare gift sig med en man vid namn Louis Mesa, men efter att paret hade gått igenom ett missfall så valde han att lämna Elena. År 1930 var hon dock fortfarande på papper och rent juridiskt gift med Louis, även om de inte längre levde tillsammans i en relation. Det visade sig dessvärre att Elena mådde så pass dåligt eftersom att hon hade drabbats av tuberkulos. Det här är ju en typ av infektionssjukdom, också kallad TBC, som framförallt påverkar lungorna. Idag är TBC en ganska så ovanlig sjukdom här hemma i Sverige, och om man mot förmodan skulle drabbas så finns det ju väldigt goda chanser för att kunna bli helt frisk igen. Men fram till mitten av 1900-talet ungefär så var prognosen inte alls lika lovande. Och det ansågs därför vara en väldigt allvarlig sjukdom med extremt hög dödlighet. Elenas hälsotillstånd var riktigt dåligt och när hon besökte sjukhuset så hade sjukdomen utvecklats så pass långt att hon i princip redan var döende. Personalen på sjukhuset gjorde allt de kunde för att hjälpa henne, men vid det här laget så var det som sagt mer eller mindre omöjligt att kunna stoppa sjukdomen från att ta hennes liv. Carl däremot vägrade acceptera faktumet att kvinnan som han hade drömt om hela sitt liv inte skulle överleva. Han hade ju precis fått chansen att träffa henne och de skulle ju leva resten av sina liv tillsammans. Carl förklarade därför för hennes familj att han minsann inte skulle ge upp och att han skulle bli Elenas personliga läkare och göra allt i sin makt för att rädda hennes liv. Det ska ju dock sägas att det inte finns några uppgifter om att han hade någon egentlig kunskap gällande just behandling av tuberkulos, eftersom att han arbetade som röntgentekniker och absolut inte var utbildad läkare. Men Carl kände säkert som en trovärdig person som bara ville rädda hennes liv, och familjen accepterade därför hans erbjudande. Elena skrevs därför ut från sjukhuset och flyttades istället hem till sina föräldrar, där Carl sen kunde fortsätta behandlingen. För att kunna utföra behandlingen så började Carl dessutom att stjäla diverse mediciner och teknisk utrustning från sjukhuset som han jobbade på. Och med tanke på att han hade limiterade medicinska kunskaper så är det väldigt svårt att säga om hans så kallade behandlingar hjälpte något överhuvudtaget, eller om de kanske till och med gjorde hennes tillstånd värre. Under tiden som Carl agerade personlig läkare till Elena så passade han även på att uttrycka sin kärlek till henne. Han berättade om visionerna han hade haft och att det var menat att de skulle träffas. Carl köpte även smycken, parfymer och kläder till Elena under tiden som hon sakta tynade bort och blev allt sjukare. Det finns dock inga uppgifter om att Elena på något vis ska ha besvarat den här kärleken och att hon ska ha haft några som helst känslor för honom. En detalj som är värd att poängtera här är ju också faktumet att hon var 21 år gammal vid den här tidpunkten och att Carl själv var 53 år gammal. Så bara åldersskillnaden i sig skulle man ju såklart kunna ställa sig lite frågande till. Men det här stoppade i alla fall inte Carl som fortsatte med alla sina kärleksförklaringar i takt med att Elena närmade sig döden allt mer för varje dag. Till slut orkade hennes kropp inte kämpa emot längre. Och trots Carls alla så kallade behandlingar så lyckades han inte med att rädda hennes liv. Elena avled därför till följd av sjukdomen i slutet av oktober 1931. Det vill säga drygt 1,5 år efter att hon först klev in på sjukhuset i Key West. Det här var såklart oerhört tufft för både Elenas familj och för Carl som i sina ögon nu hade förlorat sitt livs stora kärlek.
Hold up. Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Familjen hade inte speciellt mycket pengar och började nu oroa sig för hur de skulle ha råd med en ordentlig begravning för Elena. Karls till synes generösa och omtänksamma beteende mot familjen fortsatte. Och efter hennes död erbjöd han sig att bekosta Elenas begravning och själva gravplatsen. Han tyckte dock att hon förtjänade mer än en vanlig gravsten och föreslog därför att Elena skulle begravas i ett så kallat mausoleum på den lokala kyrkogården i Key West. Och ett mausoleum är ju en typ av praktfull minnesbyggnad som byggs ovan jord på kyrkogården och där kroppen oftast ligger mer synlig och tillgänglig för besökare, så att säga. Elena blev med andra ord inte begravd nere i marken. Det här var såklart en väldigt fin och generös gest som familjen blev tacksamma för. Och för allt de visste så hade ju Karl också gjort sitt allra bästa för att rädda livet på Elena under de senaste 1,5 åren. Givetvis kunde de förstå att han hade skapat ett band till henne under den här tiden, även om de inte alls var medvetna om hur pass mycket känslor han hade utvecklat för henne. Men enligt uppgift så ska Elenas mamma också ha låtit Karl spara en del av Elenas avklippta hår som ett minne efter hennes död. Det familjen dock inte visste var faktumet att Karl endast hade tagit fram en nyckel till mausoleet där Elena låg begravd och att han själv behöll denna för att kunna besöka sin stora kärlek på kyrkogården när han ville. Så mer eller mindre varje natt började Karl sen att besöka Elenas kropp inne på mausoleet. Enligt Karl ska hennes ande eller själ ha besökt honom vid de här tillfällena. Och han brukade bland annat sitta vid hennes grav och sjunga spanska sånger för henne. Han ska också ha påstått att Elenas ande ska ha bett Karl att flytta bort henne från graven. Och drygt 1,5 år senare, i april 1933, så valde han att faktiskt göra slag i saken. Karl införskaffade då en leksaksvagn som han drog med sig in på kyrkogården vid ett av sina nattliga besök. Med hjälp av denna så förflyttade han sen Elenas kropp från kyrkogården och hem till sin egen bostad. Väl där så förvarade han kroppen i ett gammalt flygplan på gården som han hade byggt om till en hemmasnickrad variant av ett medicinskt laboratorium. Och som man kan föreställa sig så hade Elenas kropp efter 2 år börjat förmultna ganska så ordentligt, trots att kroppen hade blivit behandlad inför begravningen för att hålla lite längre än normalt. Karl insåg att hans stora kärlek redan hade börjat förlora sin exotiska skönhet vid det här laget och började därför göra allt i sin makt för att kunna förhindra det här och för att bevara hennes utseende. Bland annat så ska han ha använt sig av stålgalgar som han böjde till och stack in i hennes kropp för att hjälpa skelettet och hålla uppe kroppen ordentligt. Han bytte även ut hennes ögon, eller det som fanns kvar av dem, till ögonglober av glas för att de skulle hålla bättre. Karl ska dessutom ha stoppat upp hennes torso med tygbitar och trasor för att den skulle hålla formen. Utöver det så hade ju såklart Elenas hud börjat ramla av lite här och där, så Karl täckte därför över och skyddade hennes hud bäst han kunde med hjälp av bland annat vax och gips. Hennes vackra, svarta hår hade börjat ramla av i det här laget och Carl tyckte sig då ha en briljant lösning på det här problemet. Han hade ju nämligen fått en del av Elenas avklippta hår av hennes mamma och valde därför att skapa en peruk till den döda kroppen som liknade frisyren som hon hade haft när hon levde. Trots alla de här insatserna så var det såklart ganska så svårt att förhindra förmultningsprocessen. Och speciellt med tanke på att det här var i Florida, där det i princip alltid är ganska så varmt och tropiskt klimat. Hennes kropp hade givetvis varit i bättre skick om den hade fått ligga kvar inne i det kalla och mörka mausoleet, men Carl ville ju såklart ha sin stora kärlek så nära som möjligt. I ett ytterligare försök att bevara kroppen, och för att täcka över den minst sagt påtagliga doften, så använde han sig också av kopiösa mängder av konserveringsmedel, desinfektion, oljor och parfymer. Han ville ju inte att kvinnan i hans liv skulle lukta illa, eftersom hon också, såklart, skulle sova i samma säng som Carl. Lukten av den förmultnade kroppen fanns dock kvar och var nog ganska så stark vid det här laget. Men Carls besatthet av Elena var dock ännu starkare. Han behandlade henne helt enkelt som sin sambo under flera års tid efter det här. De sov som sagt tillsammans och han brukade också skämma bort henne med olika presenter som parfymer och smycken. Carl bytte även regelbundet kläder på Elena och såg till att hon alltid var fint klädd. Det finns också en del uppgifter om att Carl ska ha ägnat sig åt nekrofili med Elenas kropp. Bland annat så finns det information om att han ska ha satt in någon form av rör genom hennes vagina för att underlätta samlag med kroppen. Det här har dock ifrågasatts en del eftersom att det inte existerar några uppgifter om just den här detaljen förrän långt senare. Det finns heller inga bilder, dokument eller andra konkreta bevis som kan styrka att den här typen av aktivitet skulle ha ägt rum. Men utifrån vad vi vet om Carls beteende i övrigt så kan man väl tyvärr tänka sig att det inte är helt omöjligt. Lyckligtvis skulle dock den här makabra situationen komma till sitt slut i oktober år 1940. Det finns lite olika uppgifter om exakt hur Carl blev påkommen med att leva tillsammans med Elenas döda kropp. Dels finns det uppgifter om att han ska ha dansat med hennes kropp vid ett av bostadens fönster och att en av grannpojkarna ska fått syn på den här märkliga synen och därefter kontaktat polisen. Han ska då ha uppgett att det såg ut som att Carl dansade runt med en stor och konstig typ av docka. Men enligt vissa källor så ska det istället ha varit Elenas egen syster som kom på Carl efter att hon hade hört rykten på stan om att han ska ha levt och sovit tillsammans med Elenas döda kropp. Men på ett eller annat sätt så kopplades i alla fall polisen in och de besökte Carls bostad för att undersöka situationen. Väl på plats så hittade de vad som såg ut som en docka i verklig storlek som liknade Elena lite grann till utseendet. Men det dröjde sedan inte länge innan de kände lukten av kroppen och insåg att det faktiskt var Elena själv. I samband med det här blev Carl omedelbart gripen av polis. En obduktion utfördes där man kunde bekräfta alla de här insatserna som Carl hade ägnat sig åt i sitt desperata försök till att bevara kroppen. Vid den här tidpunkten noterades dock ingenting om det här röret som han skulle ha satt in i hennes vagina, utan den informationen dök som sagt upp senare, år 1972. Så det är därför den detaljen anses vara lite tveksam. Carl fick genomgå en psykiatrisk utvärdering där man bedömde att han var kapabel till att delta i en rättegång. De egentliga brotten som han åtalades för var främst kopplade till gravplundring och brott mot griftefriden. Däremot så hade ju Carl vid det här laget levt tillsammans med Elenas döda kropp i drygt 7 års tid, vilket gjorde att alla brotten under den här perioden hade blivit preskriberade. Man hade därför rent lagligt inget att åtala honom för och polisen hade inget annat val än att släppa honom fri igen. I samband med att den här nyheten kom ut så blev det såklart en extremt omtalad story runt om i Florida och i resten av USA. Och enligt uppgift så ska dock många ha varit på Carls sida i det här och tyckt synd om honom. Han var ju bara en hopplös och excentrisk romantiker som inte ville släppa taget om sin stora kärlek. Det verkar dock som att många inte insåg hela sanningen och hur det här ens hade gått till. Elena hade ju aldrig besvarat hans kärlek och båda två var dessutom rent juridiskt fortfarande gifta med sina tidigare partners. Och oavsett om de hade varit kära eller inte så finns ju en hel del andra aspekter i det här som i alla fall jag inte skulle välja att kalla romantiskt. Den makabra delen av det här fallet slutar inte riktigt här heller. För att efter att Elenas kropp hade undersökts så valde man att ställa ut den på en lokal begravningsbyrå för allmän beskådning. Det här var däremot inte familjens eget beslut utan det verkar som att det var delstaten Florida som tänkte att det här kunde ju vara av allmänt intresse. Runt 7000 personer besökte den här begravningsbyrån för att se Elenas kropp innan man till slut gav tillbaka kroppen till Elenas familj för att återigen låta henne begravas. Den här gången valde man dock att placera henne i en omärkt grav på kyrkogården i Key West för att förhindra att Carl eller någon annan skulle stjäla kroppen igen. En annan makaber detalj i det här fallet är faktumet att det idag fortfarande finns en utställning på museet Ripley's Believe It or Not i Key West, Florida som föreställer både Carl och Elena som vaxdockor. Så man kan ju definitivt säga att det här är ett fall som har satt sina spår i det här området och som än idag chockerar och förbryllar människor som tar del av det. Det visade sig senare att Carls långsiktiga plan för Elena var att åka ut med henne i rymden i hopp om att strålningen där skulle kunna väcka henne till liv igen. Så blev det ju inte, men Carl blev i alla fall aldrig dömd och 4 år senare, år 1944, flyttade han tillbaka till Zephyr Hills, Florida, där han tidigare hade lämnat sin familj. Hans fru Doris ska enligt uppgift också ha tyckt ganska så synd om Carl, trots att han hade lämnat familjen och varit otrogen mot henne med Elenas döda kropp. De hade därför en fortsatt kontakt med varandra och hon ska till och med ha hjälpt till med pengar då och då under Carls senare år, när han inte längre kunde jobba och försörja sig själv ordentligt. År 1947 släppte Carl en självbiografi som heter Fantastic Adventures och han blev officiellt amerikansk medborgare år 1950. Namnet som han använde på de dokumenten uppges ha varit Carl Tansler von Kosel. Men hans sjuka besatthet av Elena slutade inte bara för att man nu hade tagit ifrån honom själva kroppen. Han skapade nämligen en avbildning eller skulptur av Elena i verklig storlek som han levde tillsammans med i sin bostad under den resterande delen av sitt liv. Carl avled i sitt eget hem den 3 juli år 1952 och han var då 75 år gammal. Det dröjde 3 veckor innan hans döda kropp upptäcktes och enligt vissa källor ska han då ha hittats i armarna på Elenas avbildning. Den här informationen verkar dock inte ha kunnat bekräftas helt och hållet. På hans dödsfallsintyg uppges namnet Carl Tansler och det är med andra ord den sista bekräftade versionen av hans namn. Det här fallet har blivit otroligt omskrivet och har blivit omnämnt i flera olika dokumentärer, serier, poddar och filmer och har till och med varit en inspirationskälla till musik. Det finns flera obekräftade rykten om att Carl själv förgiftade Elena och att det var därför hon dog i slutändan. Samt att han på något vis ska ha lyckats få tillbaka hennes kropp och att han egentligen dog med hennes riktiga kropp, snarare än en avbildning eller skulptur. Det här är ju dock någonting som vi aldrig kommer få veta och kanske är det lika bra, eftersom att hela den här historien redan är makaber nog att ta del av.
Ja, man får ju verkligen ta och hoppas att ingen av er satt och fikade eller käkade lunch samtidigt som ni lyssnade på det här avsnittet. Och om ni gjorde det så får vi verkligen ta och be om ursäkt. För det här är som sagt ett ganska så vidrigt fall. Och jag vet att vi nu har nämnt ordet makabert flera gånger under avsnittets gång. Men det är verkligen det enda ordet som känns passande för att beskriva hela den här historien.
Ja, men faktiskt, vidrigt och tragiskt för stackars Elena och alla hennes anhöriga. Men vi hoppas verkligen att ni har tyckt att det här var ett intressant fall att ta del av. Även om man lämnas med ett lätt illamående efteråt som är svårt att bli av med. Och om man mot förmodan skulle vilja ta del av hur Carl Tanzlers eller Elenas mumifierade kropp faktiskt såg ut, så finns det en hel del bilder där ute att ta del av. Men då vill vi bara skicka med en liten varning om att vissa av de här bilderna på Elena är väldigt obehagliga att ta del av. Så googla, men på egen risk helt enkelt.
Ja, för det ska verkligen sägas att de här bilderna är ganska svåra att förtränga när man väl har tagit del av dem. Men med den lilla varningen där så tänker jag att vi kanske ska ta och runda av för den här veckan. Och innan vi säger hej då så skulle jag bara vilja skicka med en liten påminnelse om att ni som lyssnar och som förhoppningsvis gillar den här podden hemskt gärna får gå in och lämna ett betyg och kanske en liten recension inne på appen Podcaster. För det kan verka som en ganska så obetydlig sak, men att få in lite härliga recensioner där inne från er som faktiskt lyssnar varje vecka betyder verkligen jättemycket. Både för oss såklart, men också för själva spridningen av podden. Det ska dock sägas att den här appen tyvärr bara finns för iPhone-användare. Men slutligen vill vi såklart också skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.